Så er jeg beredt til frågestunden. Det var en foredragsholder som hedder Mogens Møller, som har holdt mængder af foredrag i Malmø. Han var en mye ødmyk mand. Han sagde, jeg er ikke noget orakel, men jeg skal forsøge at gøre det så godt jeg kan i frågestunden. Men jeg siger jo, jeg hedder Ole Orakelsen, og jeg har svar på alle frågor. Så det er ikke ødmygheden, som tynger mig. Ja.
Jo, jeg tænkte det her femte bandet av den eviga världsbilden. De her 30 symbolbilderna, ja. Det er Martinus som har gjort dem.
Ja.
Finns det många sådana symbolbilder alltså, som ni portionerar ut och, eller som väntar på att tiden ska mogna?
Ja, det finns alltså en fråga om den femte symbolboken, den eviga världsbilden band 5. Ofte så omnämner vi ju dem som symbolböckerna. Men den officiella titeln är ju den eviga världsbilden. Och Martinus hade från början inplanerat att det skulle komma 6 symbolböcker. Martinus sa, när han blev 70 år gammal, och det gjorde han i 1960, då kom sjunde bandet av livets bok. Och så sa han ju faktiskt, nu är missionen färdig. Nu finns det så mycket kosmisk vetande i mina böcker att nu kan människorna själv få kosmisk medvetande på dessa analyser. Och det är kanske också det lite kontroversiellt mitt allra sista kapitel. Jag vågar inte sätta det i boken för till allra sist. Och där menar Martinus alltså att hans verk ska hjälpa människorna att få kosmisk medvetande. Hans verk ska hjälpa människor till ett självständigt tänkande. Men ofta är det ett missförstånd. Ja, så du tror på Martinus. Ja, så du är tillhängare av Martinus. Men alltså syftet med Martinus verk, det är att stimulera till ett självständigt tänkande. Ja, nu börjar jag på ett nytt föredrag. Ja, man ska komma tillbaka till din fråga. Att så sa Martinus att det som han skrev efter livets bok, det var egentligen extra, därför att han hade tid och kraft. Och då var det då meningen att Martinus ville ge ut 90 symboler. Och så kom första symbolboken i 63, andra symbolboken i 64, tredje symbolboken i 68, och han tänkte kanske 71 eller 72, då skulle då komma fjärde symbolboken. Men alltså när han blev 80 eller 81 år gammal, så holdt, han var nästan klar med fjärde symbolboken. Men så fick han en mycket stark impuls. Nej, nu ska jag skriva en bok om det tredje testamentet. Nu ska det ut till den stora offentlighet vad det är vi sysslar med. Det vi sysslar med, det är världsmoralen. Martinus blev ofta tillfrågad, vad är det egentligen du skriver om? Vad är det ni sysslar med? Och då svarade Martinus i ett föredrag. Det var ett välkomsttal i Klint i 1975. Så sa Martinus, det vi sysslar med, det är själva världsmoralen. Så det har jag ju knyckt lite av titeln till min bok, Martinus och den nya världsmoral. Men han menar alltså, det man egentligen sysslar med inom Martinus och det är själva världsmoralen. Och det är alltså en vidareförelse av Kristus missionen. Och därför ville Martinus då skriva en bok som skulle heta Det tredje testamentet, den intellektualiserade kristendomen. Där han verkligen förklarar, det här, det är talesmannen, den heliga ande. Det här, det är Kristi återkomst. Och det kan man ju säga, det är mycket provocerande att komma med ett sånt meddelande. Men det var så viktigt för Martinus, och för det gjort färdigt, att han låg symbolböckerna åt sidan. Och så när jag är klar med den där boken, så återvänder jag till symbolböckerna. Men han blev inte klar med den där boken. Så därför återvände han inte till symbolböckerna. Och så tyckte man ju det var lite otur att vi inte skulle få förklaringen på dessa symboler. Men då var det ju alltså som tur är, har det upptags föredrag på band där han förklarar symbolerna. Och det gör att det nu är möjligt att ge ut dessa symboler med förklaring från banden. Ett år och två månader för Martinus gick över på det andliga planet sa han, ja, jag skulle gärna vilja ge ut flera symbolböcker. Men jag förstår, jag hinner inte med att förklara det i detalj. Men jag kan förklara de stora principerna. Och så kan folk själv läsa resten i livets bok. Och då kan man då säga, Martinus förklarar de stora principerna i dessa föredrag. Och sen har vi gjort utvalda texter där man kan läsa mer om symbolet. Om det nu är en symbol om människans förstörning av talangkärnor med alkohol och narkotika. Då förklarar han det på föredraget, men han har också skrivit om det i den fullkomliga födan. Han har skrivit om det i band 6. Då utväljer vi ganska enkelt texter och sätter in efter symbolförklaringen. På så sätt, det är nästan liksom att göra en mosaik eller sådan en rekonstruktion. Men Martinus sa att det är ingen andra än mig som ska förklara dessa symboler. Så därför skriver institutet ingen förklaring. Man tar endast den förklaring som har getts av Martino själv. Men talspråket, det måste bearbetas till skriftspråk. Så det är det som tar mest tid just nu. Han ville inte ha det skulle vara primitivt. Martinus var så ivrig, ofta gjorde han inte en sättning färdig för han hade börjat på det nästa. Men det kan man inte trycka på papper, så får man liksom bearbeta det. Och det finns kanske 45 symboler. De första fyra symbol, nej, så var det ju att han fick inte i ett fjärde symbolboken. Men då tog man dem han hade gjort färdigt. Och så fanns det vissa symboler som hade varit bragt i kosmos eller bisättning. Dem tog man dem med. En slags repris. Och så fick man en hel bok. Så fjärde symbolboken innehöll 3/4 det som Martinus hade gjort klart. Och så andra symboler som hade förklarat på något annat ställe. Så det blev 44 symboler och det blev lika många till. Och det kan vara i två symbolböcker. Och så har vi nu valt och ta ett tema i band 5. Alla 33 symboler kommer att röra sig om sjukdom och hälsa i kosmisk belysning. Och, men några av dem är lite seriebetonade. Så att säga att teckningen är den samma, men färgerna är olika. Alltså det vill säga att en teckning kan ha olika färger från olika grundenergier. Och så kommer det olika förklaringar eftersom de har fått olika färger. Jamen om man ska göra det mycket kort så menar Martinus att våra tankar har specifik inflytande på de olika organsystem. Tankar av den och den typ verkar in på det och det organ. Tankar av en annan typ verkar in på det och det organet. Så alltså, och om man då blir sjuk, då beror det på vilket fält man har fel tanke. Några, de verkar in på magen. Och så får man inflammation i magen eller magsår. Andra gör att man blir senil. Andra gör att man får lunginflammation. Andra gör att man får osteoporos. Eller... Martinus kommer inte att gå i detalj med alla dessa sjukdomar. Men han ger olika exempel. Men Louise Hay har ju i sin bok Bota dig själv eller heal yourself. Eller jag vet inte vad den heter på svenska. Men det finns en bok av Louise Hay. Där hon har listat, der er tre kolumner. Første kolumnen, det er symptomet, det er sjukdommen. Andre kolumnen, det er det tankefel, som har åstadkommet sjukdommen. Og tredje kolumnen, det er de rigtige tankerne, som man kan blive återstillet. Ud fra Martinus kosmologi kan jeg jo ikke vete, om det er sandt alt, hvad hun siger. Men jeg tykker mye stemme af det, hun skriver. Men man kan sige ud fra Martinus kosmologi, princippet, det er kosmisk korrekt. Et specifikt tankefel ger oss der kommer ett specifikt sjukdom. Och det är klart när man slutar med tankefel och tänker rätt, då blir man ju frisk. Och man kan också säga att det är brist på kärlek som gör att man blir sjuk. Då måste det ju vara kärlek som gör att man blir frisk. Och man kan säga att kärlek är också detsamma som sann kristendom. Så jag tror Martinus säger att det bästa botemedlet är sann kristendom. Eller næste kærlighed. Men det er lidt interessant, at han kobler begrebet kristendom på helse. Jeg tykker, det er mye stort, eller mye fint, at han kan sige, altså det bedste botemidlet, det er sand kristendom, eller næste kærlighed. For det er jo et og samme for Martinus. Så viser han på, at det er jo klart, at intelligensen øverskugger, gennemtrænger, gennemsyrer hjernen. lungor, hjärta, blodsystemet, det överskuggas av känsloenergi. Och magen överskuggas av tyngdenergi som också har någon explosiv kraft. Det är lite för, det är så att säga destruerande eller förstörande. Och det ska det ju precis vara i matsmältningen. Så talar han om en intuition, det är en upplevelse av Guds ande. Det kan djuren inte uppleva medvetet. Men i den sexuella akten, i den sexuella vällust förnimmelse, upplever man på ett instinktivt sätt Guds ande. När vi får kosmisk medvetande får vi också intuition i medvetandet. Men än så länge har vi endast Guds ande i könsorganen. Det är de mest känsliga celler hos djur och människor. Och så har han något med hud och muskulatur, har något med instinktenergi att göra. Och så vet ni att minnesenergin, det har något med mineralriket att göra. Och det har det också något med benen att göra, emalj och hår och naglar och sånt. Så han visar i dessa symboler hur de olika grundenergierna har sin placering på olika organsystem. Och man då blir artig, man är kolerisk och man har för mycket explosiv kraft. Så kommer tyngdenergin att gå ut från sitt område och kan gå in och ge hjärtsjukdomar eller sjukdomar i lungorna. Alltså det är någon energi som inte blir kontrollerad, den går in i ett fel område. Alltså det är det samma som om jordklotet kolliderade med ett annat klot eller en meteor. Eller om två galaxer eller vintergater kolliderar. Han har en bild på två galaxer som kolliderade. Så sa han, det är makrokosmisk sjukdom. Och i princippet är det det samma som sker i mikroverden. I supermikrokosmos består faktiskt våra tankar av små partiklar. Det står inte i boken, men han lär ha sagt 10 utvecklingsspiraler under vår spiral finns det en tankespiral. Vi har alltså en utvecklingsspiral under oss. Det är organernas utvecklingsspiral. 2 spiraler under oss är det cellernas utvecklingsspiral. 3 spiraler under oss har han det vi kallar för stoffspiralen med atomer och molekyler. Och så ytterligare 7 spiraler längre ner i supermikrokosmos kommer det en ny stoffspiral. Och det är alltså tankarnas spiral. Och se där nere från i supermikrokosmos så har tankarna består ju av någon energi. Något måste tankarna ju bestå av. Vi tycker alltså det är helt andligt, men likaväl som det finns en andlig värld och en fysisk värld, så finns det faktiskt också andliga tankar som han kallar för ren tankematerie. Men så finns det alltså också tankar som består av partiklar, och det kallar han för kraftmaterie. Så det finns ren andlig materie och ren kraftmaterie. Og der har han så berättat att det finns någon koppling. När vi har någon tanke, så är materialet för våra tankar, när det är ren andlig materie, det är egentligen alltså diskarnerade andliga väsen i supermikrokosmos. Men de kan verka in på inkarnerade väsen i supermikrokosmos, i kraftmaterien. Så han säger alltså, vi har en andlig materie som verkar in på kraftmaterien, och det verkar in på hälsan. Han säger, om vi har ett sår här, då kan vi inte så här direkt i mellankosmos bota såret. Men han säger, om vi i tankarna går ner i supermikrokosmos och föreställer oss den där världen. Han säger, det är inte som fysiken säger, partiklar och tomrum. Nej, det är partiklar och medvetande. Och det är medvetandet som styr partiklarna. Om det inte styrs på rätt sätt kommer de på kollisionskurs och ger sjukdomar. Och då säger han, vi kan lära oss med våra egna tankar och vandra ner i spiralen och gå ner i supermikrokosmos och återställa sjukdomarna. Men, säger han, det är också möjligt att en annan kan gå in och göra det. Då blir det alltså ett mirakel. Man blir botad vid ett mirakel. Det kan ske i Lourdes, till exempel i Frankrike. Då är det ju andliga väsen som gör det. Men det kan också vara Jesus som gjorde mirakel. Så det är faktiskt också möjligt för ett andligt väsen eller människor utifrån att gå in och ställa sakerna på sin rätt plats i mikrokosmos. Så Martinus har då också serie av symboler där en energi gör inbrott i fel område. Tyngdenergin kan göra inbrott i lungorna. Men känslan kan också göra inbrott i mag och tarm. Så många sjukdomar i mag och tarm kan relateras till att man inte har kontroll på sitt känsloliv. Han har ofta ett exempel med en man som får en ny stor ställning. Han blir mycket nervös och mycket stressad. Och efter ett par år får han då magkatarr eller magsår. Men sjukdomen började redan när han fick ställningen kanske ett par år i förväg. Och där har Martinus också en intressant analys. Sjukdomen har två stadier. Först är det orsaksstadiet. Alltså nu var han stressad och nervös i två år. Det är orsaken. När andra stadiet kommer, det är verkningsstadiet eller symptomstadiet. Men då är det för sent, för då har man blivit sjuk och då gör det ont. Men det är en stor hjälp att det gör ont om man blir sjuk. För då blir man uppmärksammad på att det är något galet. Så på så sätt är det ju precis sjukdom i vägen till sundhet. Men jag tycker det är mycket intressant. Alltså kort kan man säga, sjukdomen har två stadier. Orsaksstadiet och symptomstadiet. Så, och så säger han också ibland, all sjukdom skyldes, orsaken till all sjukdom är brist på kärlek. Vi bildar vårt öde på tre stora områden. I vår relation till andra människor, i vår relation till djuren och i vår relation till mikrokosmos. Det finns människor som har en bra relation till andra människor. De är veganer och vegetarianer och har en bra relation till djuren. Men de är olyckliga och sjuka. De har översett området med att ha kärlek till mikrokosmos. Och Martinus säger, om jag blir arg på en annan man, så förstör jag ju honom. Men innan det kommer så långt, så går energierna igenom mitt eget system. Så på vägen förstör jag mig själv. Och därefter förstör jag den annan. Så det är ju det, att alltså, när tankarna är filaktiska, så förstör jag mig själv. Man måste alltså lära sig att betjäna sig av riktiga tankar. Man kan säga, om man har tankar som går på, jag är glad för livet, jag är tacksam för livet, allt är mycket gott, jag är nöjd och tillfreds och lycklig. Och man kan få hjälp av kosmologin som kan visa att mörkret är ett godo. Men det är mycket obehagligt. Men när man börjar kunna se mörkret som ett obehagligt goda, så kommer man in på att få positiva tankar. Så kan man ta sjukdom och problem och svårigheter på ett helt annat sätt. Det är ett godo, men det är mycket obehagligt. Men alltså, om man tänker att det är orättvist, och då har det ju otur och sånt, då är det svårare att bota sig själv. Men det kan ju nästan påminna om absurd teater. Tack för mina sjukdomar, tack för mina problem. Men det är faktiskt en vetenskaplig inställning, för det är ett godo för mig. Men ofta förstår man det inte, därför det är så obehagligt. Men all smärta, all lidande, det har ett syfte. Og syftet er at forvandle os til Kristusvarelse. Så det er jo et mye fint projekt, og det skulle man jo være tilhængere af et sådan projekt. Herregud, jeg kan blive forvandlet til en fuldkommelig menneske. Da måste alle tiltag jo blive helst velkomne. Men det betyder jo svårigheder, problemer og sygdommer. Men det er altså et botemiddel. Og det vil altså sige, at det har så overhørt stor betydelse, hvilke tanker går igennem i mit univers. Og specielt tanker om glæde over livet og taksomhed for livet. Og tillid til livet, det er jo noget som boter. Men det er jo det, Martinus sagde, altså livsloggen, det er, at man ønsker at være til gang, glæde og velsignelse for alle levende væsen. For jordklotet, for mennesker, for jyder, for organer og celler og alle mikrovolt. Men det er det, man ønsker. Martinus sagde jo også en gang, at han hele tiden tænkte på, hur kan jeg bedst gange andre? På dansk hedder det, Martinus sagde, jeg lader aldrig mine tanker afvige fra, hvordan jeg bedst kan tjene mine medmennesker. Då har man jo det rigtige tankklimatet. Og det kan man sige, det er sand kristendom. Det er næste kærlig. Og då har man altså den allra bedste helse. Even om man ikke forstår den specifikke årsaken til sygdommen, då har den sin verkan. Man kan ikke studere sig til at få mere känsla. Känslan må kjennes. Og det vil sige, even om man ikke forstår årsaken til sygdom, så har det en verkan. Det har en forædlande verkan på kjenslokroppen. Man kan gå til fitness og udvikle den fysiske kroppen. Men kjenslokroppen, den udvikles, gennem at man kjenner problemer og sygdommer. Og derfor er det et godo. Det var en kommentar. Hvorfor blev Martinus syg? Jo, Martinus har skrivet i Livets bog, band 6, om den sjukdomsrisiko som finns hos værtsåterløsere. Værtsåterløsere, alltså værtsfrelsere, eller alltså Martinus mener at Buddha og Jesus og Moses og var verdsåterløsere, altså verdsfrelsere, eller det ordet som jeg anvendte, verdslærere. Og så sagde han, at iblandt kommer der altså verdslærere, som i førvæk er Kristus vorelse, som kommer fra en højere planet. Det er dem er rigtige vorelse, og dem er også rigtig dybbelpolige vorelse. Dem er hverken mand eller kvinde, man er dybbelpolig. Men Jesus og Buddha og Martinus var sådan et dybbelpolige mennesker. Men der kommer han jo egentlig ned i en fel krop. For her har man ingen dybbelpolig krop, så får man vælge på en mands eller en kvindes krop. Så Martinus, altså der skriver Martinus jo, du er ikke om sig selv, men om ni vil læse stykket, så er det altså stykke. Syge hundre syge. Det er jo ikke svårt at huske. Syge, syge. Så kan I sige plus minus et. Stykket før og stykket efter. Der skriver han detaljeret. Hyd, du måste tage dem gener og kromosomer, som findes hos ofærdige jødiske forældre. Og Martinus' mor dog i magekræft, når Martinus var 10 år gammel. Og Martinus fik også en magekræft. Men han blev botat og lever det 30-40 år efter, han havde fået det der faldet. Så der kan jeg bare sige, at der sagde Martinus, at det findes forklaret, hvilken sygdomsrisiko. Altså om Martinus havde levet på sin egen planet, i sit rigtige menneskerige, havde han ikke fået sygdommer. Da findes det også, Martinus sagde, om jeg bliver kald og våd om fødderne, da bliver jeg forsyret som alle andre. Jeg er ikke noget undantag. Lagerne gælder også for mig, ligesom for andre. Så det kan kanskje også være en forklaring. Men det kan jo være et litet mysterium. Martinus havde visse saker, som var overhørt vigtige for ham. Man kan sige, at dem hørte til hans mission. Altså til eksempel kan man sige, Martinus, han drak ikke alkohol. Han røgte ikke. Han åt ikke sødt. Det hørte med til hans mission. At vise et godt eksempel. Det var så vigtigt. Han ville heller ikke, at hans lig skulle gå i forrytnelse og blive forbrændt af bakterier. Derfor ville han have, og han skrev testament, at han skulle balsameres. Og det var jo ligesom, ikke for at han selv skulle dyrkes, men det skulle jo næsten ligesom pyramiden, altså også være et monument over kærlighed til mikrokosmos. De gamle egyptierne, de balsamerede jo også, så de har sikkert også haft et forståelse af, at liget er ikke helt dødt. Det der med balsameringen, det hørte også med til Martinus' mission. Men da kan man undre sig, det her med at drikke kaffe og te og æte korkor, da kan man da sige, det hørte ikke med til Martinus' mission. Han blev direkte, jamen Martinus, æte du korkor? Og det gjorde han jo da. Og så på noget sæt så han jo, jamen det hører ikke med til min mission, at bilde skoler eller sådan på det her område. Men det er klart, at det har jo ikke heller været bra for hans helse. Og når han blev 80 år, blev han faktisk for chok. Og det blev belastende for hans hjerte. Men han tog det også lidt humoristisk. Han så, jeg har blivet overbefolket, for mikroindividerne elsker mig. De vil så gerne bo hos mig. Men så fik han lidt mere vægt i mord og gik lidt ned i vægt. Men hans venner, de, på kvælden, så kom han jo til kaffebord hos vennerne. Og først så skal man have bulle med smør og ostmak. Og så skal man have vinerbrød. Og så skal man have torta med flødeskum. Og sen skal man vel have lidt småkager og kanskje lidt isdessert. Så, og jeg ved ikke, han kanskje også tykte om smaken. Jeg tror jo, at der Martinus kom ifrån, då skulle man ikke disciplinere sig. Det fanns endast sunde produkter. Alt, hvad som gik at æte, var sundt. Det fanns bare sunde frugter og sånt. Men nu kan man vel sige, at vi er jo lidt pionerer på helseområdet. Så får man arbejde og disciplinere sig. Og det kan det også noget, som hører med til udviklingen. Men jeg mener, om 200 år, om 500 år, er det ikke svårt at leve helsosamt her på klotet. Så findes det ikke junk food mere. Det findes endast helsokost. Så det er ligesom, det har vel heller ikke været noget issue, og det har vel ikke været nødvendigt for Martinus at træne noget disciplin. Det har han vel gjort i tidligere liv. Og har vel kommet fra en vært, der man æter det. Men jeg kan ikke give bedre forklaring på den, så her, jeg har tørt så der lidt fragment, så kan I jo selv få tænke selv. Men En annan exempel var ju att Martinus, som man sa när jag blev kallad för, jag är inte något undantag. Han kom ju också ut för någon skållningsolycka på ett mejeri. Før han fik kosmisk medvetande. Han levde jo i den samme fysiske verden som andre, og også under den samme fysiske reglerne. Fik jo altså en krop med ofærdige menneskers gener og kromosomer. Og det var jo også en vis slitage og påforristning. Jeg ved ikke, men jeg skulle vel kunne ville våge påståndet, at Martinus fik ind til sine sygdomme for at få et højere moral, eller fik ind til sygdomme for at komme længere i udviklingen. Ligesom Jesus, sagde han meget klart om Jesus. Jesus fik ind til sit lidende på korset, for at Jesus behøvede at lære sig noget mere. Det var ikke nødvendigt for Jesus i sin udvikling, for han var redan i Kristus forholdelse. Men han havde så meget kærlighed til sine yngre brødre, at han gerne ville vise, at man skal tilgi alt. Man skal kunne tilgive alt. Ah, det måste vel være nogen grænse. Nej, man skal kunne tilgive alt. Og så har det altså for syn eller gudommen gjort sådan en sorts gudstjeneste på Golgata. Altså han blev tortureret gennem 9 timer. Er det en, som hedder Mel Gibson, The Passion of Jesus Christ, en meget voldsom film, der han viser, hvordan Jesus blev tortureret gennem 9 timer, før han dog. Værre kan det næsten ikke være. Og så han, forlod dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det er vægen. Så skal vi alle blive. Det var jo frugtansvært lidende. Men han havde så stor kærlighed til sine yngre brødre, og så det tog jeg op på mig med glæde, for at hjælpe dem. Så det lidende var ikke, og jeg vil jo mene, principielt, var det heller ikke så behageligt for Martinus at skylle ned og brottas med ofærdige mennesker og leve i en ufuldstændig verden. Så på et andet sæt var det en sorts korsfæstning for Martinus. Han var på et kosmisk sæt ensam. Det var næsten ligesom som en voksen og var i barnhagen, altså en voksen i skolen. Kan I forestille jer, at du var et sted, da du var den enda voksne, og det endast var barn. Man har jo selskab, men man ville endda sende sig lidt ensam. Så på et sæt, så var Martinus jo også kosmisk set lidt ensam, en voksen blandt kosmiske barn, hvilket også var en sorts korsfæstning. Og det har også været et problem inden mod Romerne af instituttet og sådan. Martinus sagde, alle stellen der ufærdige mennesker, dem arbejder sammen. Der opstod et problem, og dem fik Martinus også stå ud med, at det var ufærdige mennesker, som skulle hjælpe os. Men det gjorde han med glæde, og Martinus var aldrig deprimeret og læsen. Han havde en sådan gudskontakt. Så han kunne ikke blive læsen og deprimeret, for han var så forankret i det guddommelige. I et af den der erindringsbøkkerne sagde han det stille: jeg elsker Gud så inderligt. Jeg elsker Gud så inderligt. Og det tænker jeg ofte på, at jeg skulle sige, jeg elsker livet så inderligt. Iblandt er man jo lidt, har man lidt angst for livet. Tænk dig, man skulle kunne sige, jeg elsker livet så inderligt. Og Martinus kunne nok sige, jeg elsker Gud så inderligt. Så han har det jo en sådan fantastisk forholdningssæt til livet. Og så kunne han jo bede om at få kraft og styrke og stå ud med de svårigheder, som var. Så det er også en anden vinkling på Martinus sygdom og besvær. Men det er en sak er helt sikker. Alle vi, som er her, når vi får problem, så har det et syfte. Og det er at hjælpe os frem i udviklingen. Alle disse problemer og svårigheder. Men det er også bra at vite, hvad er sygdom, hvad er for dig problem, har syftet at omvandle mig til en kristusvarelse. Og kommer man ind på disse tanker, så bruger man jo også sig selv snabbere. For at återvende til dine frågor, så kommer der også en sjette symbolbok. Og det bliver då med de kvarstående symboler. Og det er lidt om døden, lidt om den seksuelle påforvandling, og det bliver ikke noget sådan rent tematisk nummer. Martinus sagde, jeg vil ikke, at symbolerne skal ges ud, om jeg ikke selv får forklaret dem. Jamen, kan dine foredragsholdere medarbejde, du ikke forklarer dem? Nej, det skal de aldeles ikke gøre. Det ændres der selv. Om jeg ikke får dem forklaret, då vil jeg destruere dem. Men hvad han ikke havde tænkt på, det var jo, at alle hans foredragsholdere havde fået kopier på de påvise symbolerna, alltså redan för Martinus började skriva sina symbolböcker, så hade ju Gerner Larsson och Mogens Mølle kopierat symbolerna, och så blev de kopierade, så alla symboler finns där ute, och det är ju redan några av dem som sände Martinus som har börjat förklara symbolerna, och det var ju just precis det Martinus inte önskade. Och så är det ju faktiskt, han har förklarat dem på band. Och så har man nu på Martinus Institut valt om de är tillräckligt bra, de där förklaringarna. För Martinus önskade inte att de skulle ut utanför hans förklaring, och han önskade inte att de skulle förklaras av andra. Så det är ju lite intressant att försynen har gjort det så, att de har redan spritts. Och problemet blir mycket större idag när det finns internet och eBay och Pirate Bay och vad jag vet inte. Alltså, allt blir kopierat och kommer ut. Därför vet vi på institutet att då ska det ut med den bäst möjliga förklaringen från Martinus egen sida. Och just nu är hållningen att det ska inte vara någon myt om vad det finns i boxen på institutet. Och det ska inte vara så att det är några enstaka Ole Tergelsen och ett par stycken andra. De vet vad det finns i boxen, men de andra får inte veta. Så blir det också något hierarki eller sånt. Det var någon gång en amerikan som besökte Martinus Center. Jamen, hon är inte något hemligt vetande. Hon är inte något vetande som de inte får veta, som man först får veta lite senare, eller när man har stigit lite i graderna. Och jag blev så förvånad, för det var ju inte Martinus. Anden i det hela är ju att det ska ut till alla. Det ska inte vara något prästerskap eller något vetande som någon har tillgång, som andra inte har tillgång till. Så nu arbetar vi mycket målinriktat på att få ut allt vad som ligger i boxen. Och också om det inte är helt formfyllt. Så nu kommer det till att stå den eviga världsbilden band 5. Efterlämnade symboler. Och så förklarar man varudeklaration. Hur det har gjorts och hur materialet har varit och omständigheterna och sånt. Så kan folk själv ta ställning till. Så det kommer inte att framstå som en normal symbolbok. Men alltså det förklaras det från det föredraget och det från det föredraget. Så har vi gått till väga. Men alltså man lägger fram. Och det vill säga att det blir inte någon nödvändigtvis tolkning. Vad menar Martinus med det? Jamen det ska institutet inte tolka. Det får folk själv tolka, när de läser boken. Men jag tror att speciellt femte symbolboken, det blir en liten bestsellare inom Martinus kretsar. Dels för att det är nya symboler, men också därför att det är mycket intressant för många människor. Men även om man inte får ett detaljerat sjukdomskatalog, så kommer man att förstå principerna i det. Och det är klart att det enklaste, det är ju det här med kärlek. På något sätt när man blir sjuk har man trampat över kärlekslagen. Och vet man inte varför, så verkar det ändå. För all smärta, all lidande, det förädlar och utvecklar känslokroppen. Så man ska inte vara så desperat. Men Martinus har faktiskt sagt, man kan också i sin bön be om att bli frisk och bekämpa sjukdomen. Men i nästa led kan man också be om att få veta, vad är orsaken till min sjukdom. Då kanske man går till något föredrag, eller man kanske råkar slå upp i en bok, eller man råkar se någon program på tv, för synden har vägar. Och ge svar på, varför har jag blivit sjuk. Så Martinus menar att om det verkligen är en stark önska och kommer på orsaken till sjukdomen, be om det, och då ska det nog komma. Men det kan också vara att man själv genom sysslet med de analyser som är baserade på intuition själv börjar få mer intuition. Man kan till man själv kommer på det genom sin egen intuition, om man inte får hjälp utifrån. Man kan också ibland så att säga få direkte hjälp från Gud genom sin egen intuition. Annars får det gå en liten omväg. Att de andra, de har ju redskap för Gud. Och Martinus har ju ett kosmiskt gudsbegrepp som går ut på alla levande väsen är celler i gudomens kropp. Inom islam och kristendom och hos judarna, så är ju världen och universet det Guds skapare verk. Guds verk. Det är alltså en skillnad mellan Gud själv och Guds verk. Men det är det inte hos Martinus. Allt är Gud, och Gud är allt. Alla levande varelser är celler i gudomens kropp. Så gudomen kan tala till oss indirekte genom ett meddelande från en annan cell. Men det kan också gå direkte genom. Och ju mer, jo längre tid man har varit vegetarian, jo längre tid man har sysslat med de kosmiska analyserna, ju mer intuitiv blir man. Och ju mer man sysslar med bön, på det intellektuella sättet, ju mer intuitiv blir man. Så, och det är ju, till sist ska vi ju så också få kosmiska glimtar och kosmisk medvind, att vi får, så att säga, allt vetande genom oss själva. Martinus sa, det var också en sak som han ville ha, det skulle dokumenteras med interviews, att han var en helt vanlig man för han var 30 år. Han skrev ett kämpeverk. Ja, men ni måste ju ha studerat, du måste ha varit doktor eller professor och ha läst. Nej, han har inget alls. Det kunde man ju knappast tro. Men Martinus sa, jag är ett levande bevis på att man kan komma till det högsta vetande genom sig själv. Och det önskade han skulle dokumenteras. Och det kommer vi alla att få. Det är ju det som är så sympatiskt. Att han är inte någon, han säger, jag är ingen undantag. Det är ju miljarder av människor som har fått kosmisk medvetande före Martinus. Och det är miljarder som får det efter Martinus. Så han är ju inte ett dugg bättre än alla andra. Det är ju bara det, ett barn på 10 år, det är bättre än ett barn på 8 år, det är bättre än ett barn på 12 år. De kan väl vara lika goda. Det är att man har lite olika ålder. Jag är ju inte några bättre eller dåligare. Og så er det også i den store udviklingen. Der er nogle, som er lidt ældre og lidt yngre, men det gør jo ingen mere værdefulde. Vi har alle et evigt jord, som er et med guddommens jord. Vi er et og samme jord. Vi har alle samme værde. Og det er så, at der findes inget fel på ert jord. Ingen enstaka mennesker af jer har noget fel på ert jord. Det er det samme jord. Vi er det samme. Ingen er bedre end andre. Og det er også vigtigt at fremholde, når man ligesom ser, at Martinus, han kunne opleve den absolute sanningen. Han var et med Gud, et med sanningen osv. Men alle kommer og oplever det samme. Og alle dem, som Martinus havde redan oplevet det før honom. Og
Just kosmiska blickar, varför inträffar det just runt 30-årsåldern och
meningen? Ja, det blir frågat om varför man får det runt 30-årsåldern. Jag menar själv att det beror på att man ska ha en viss mognad. Jag brukar själv att göra den här jämförelse. När ett barn är runt 1 år bör det kunna gå. Då är det mogen för att lära sig att gå. Några lär sig att gå efter 10 månader eller några tar 14 månader. Det är lite, men man är mogen till att lära sig gå när man är runt 1 år. Så är det många barn, de lär sig att prata när de är 2 år. Ja, men då är man ju mogen för att lära sig att prata när man är 2 år. Och det är med puberteten, jamen, det är kanske 12-14 år. Så är man mogen för det. Men Martinus menar i alla fall att man liksom ska vara i sin mandomsfulla höjd. Alltså det vill säga att man ska vara färdigutvecklad. Och man ska vara mogen och stark. Og han mener altså faktisk først, at på et måde hälsan og nervesystemet og det hele, det er først tilrækkeligt stærkt for at kunne bære det, når man er 30 år. Og så mener Martinus også, at udviklingen er kontinuerlig. Og vi bygger på dem tidligere liv. Men hur i alverden er det möjligt, når vi ikke kommer ihåg dem tidligere liv? Det var en bra fråga. Men då säger Martinus, vi kan inte kom ihåg de tidigare liv, och det har sitt syfte, annars skulle vi inte kunna bli materialister. Och det är också med tekniken skulle hen till kunna utvecklas om vi inte kunde bli materialister. Men då kan man genom repetition och lek av tidigare liv införa resultatet av tidigare. Om man ser på unga varg och lejon och tiger och hundar och katter. Avkommande, vad gör de? Vad sysslar de med när de leker? De överfaller varandra. Det vill säga de repeterar tidigare liv som rovdjur. Tjejer leker med dockor och pojkar med bilar. Och sånt. Alltså, både i djurriket och människorna, de repeterar de tidigare liv. Det vill säga resultatet av det man har lärt sig i tidigare liv går in i dagsmedvetandet i det nuvarande livet genom repetition. Och då har Martinus kunnat se att denna repetition pågår fram till man är 30 år. Han menar att det sista liv jag har levt, det repeterar jag mellan 26 och 30 år, eller i slutet av psykerna. Näst sista livet kanske från 23 till 26, och tredje, fjärde sista livet i början av psyketalet, så går det snabbare och snabbare. Tonåringar, de går på fest och de har så många kärester och sånt. De repeterer mængde af tidligere ægteskab på rekordtid. Du har en særreste 2 vekker eller 2 måneder, og så ny og ny. Så og når man lægger far, mor og barn, så er det også repetition. Så Det är alltså en annan aspekt av det med de 30 år. Det är först när man är där 28-30 år, så är man klar med repetitionen. Det vill säga, då har man nått det utvecklingssteg, eller den moraliska höjd man hade när man dog förra gången. Men om man har haft permanent kosmisk medvetande i tidigare liv, så kommer det redan nämligen 30. Du kan inte vänta längre, så kommer det, då man klar. Men alltså första gången man får kosmisk medvetande, då behöver det inte komma med 30. Altså Martinus siger, det kan være, at man får en kosmisk glimt i et liv. Og det er så stærkt, det betyder så mye. Jeg har oplevet, jeg er evig. Jeg har oplevet, at der er endda kærlige universum. Jeg har oplevet karmalogen, eller man har oplevet noget. Og man har oplevet noget lys og kærlig. Og man er forandret for resten af livet. Man kommer aldrig at glemme det. Man ved med sikkerhed, det findes en højere verden. Jeg har oplevet det med mine egne sinnen. Og tænk, bare et glimt på nogle få sekunder af denne højere verde, det er nok til at ændre resten af den der inkarnationen. Og kanskje næste liv får man også en kosmisk glimt. Eller næste får man 2 glimter. Eller kanskje 5 glimter. Og så udvikler det sig. Og i et liv, då bliver det permanent. Då har man permanent øppet til det kosmiske. Og då i næste liv, då kommer det at åbne sig, når man er 30. Så man klarer med repetitionen, og man er voksen og stark. Jeg tror også, Martinus har antydet altså, om jeg ved ikke, man nu forestiller sig kombinationen. Man er moralisk højt udviklet, men man har blivet kanskje gammel og syg. Så er systemet ikke tilrækkeligt stærkt til at tage kosmiske glimter og kosmisk medvetende. Så får det vente. For det er ligesom at sætte stærk strøm, stærk spænding på et svagt system. Så systemet skal være tilrækkeligt stærkt. Så derfor er det også ofte, at man får glimterne, når man er sund og stærk og helsosamme og ikke. Så for min del, nu har jeg redan blivet 60, så nu er det nok sørt for denne gången. Så nu får jeg satser på næste. Men omvendt kan man sige, at man kan provocere det frem for tidigt, og der får man besvær. Der er noget med kundalini-rejsning, og der findes jo mange på mentalsykehus, som kan berette om. De har store andlige oplevelser. De tror det med Jesus og Kristus og sådan. Man kan blive mye syg, og man ikke er mogen for det. Så egentlig skulle man ikke bede om at få en kosmisk glimt. Man skal bede om det for at vente så lang tid som muligt. For om det venter så lang tid som muligt, så bliver det en ren velsignelse. Det er ingen risk ved det. Men derfor kan det være en risk medvetet at meditere på at blive indvigt. For så er systemet ikke mogen, det er ikke tilrækkelig stark. Og då kan det altså give øverslag.
Men også det hænder helt sporadisk.
Altså, ja.
Liksom at det
jo, der er det ingen, der så at sige, gør åt det. Og det kan jo altså også være en velsignelse, og det kan være noget, som ligger til, at man bliver syg. Men det kan også her være repetition. Altså om man i det tidligere livet har man syslet med meditation, og fået hul igennem til den andlige verden og sådan, då kan det jo i det her livet risikere så at komme lidt spontant. For det er noget, man har trænet i tidligere liv. Men i det her livet opleves det, som om det kommer spontant. Men det ligger altså øvninger forud i tidligere liv. Men Martinus rekommenderer meditation, og man mediterer på, hvordan kan jeg gagne andre? Hvordan kan jeg hjælpe andre? Hvordan kan jeg få kraft og styrke i energi til at forlåte andre og være positiv mod dem, som modarbejder med? Sådan. Altså Martinus fokuserer hele tiden på det moralske. Han fokuserer hele tiden på næste kærlighed. Der var en, som nævnte det her med Krishnamurti, har jo også været inde på nyet. Er det friheden i nyet? Og så kommer jo nu også Eckhart Tolle med nuets kraft. Men igen, det tror jeg, ville sige, at Krishnamurti kom først af dem to. Og så tykker man, det er mye vigtigt at koncentrere sig på nyet. Det er i alle fald bra, om man går og frygter for fremtiden, eller man er sur og noget, som er hent i forhåndtiden. Det er ikke bra mental hygienisk. Men jeg skulle ville sige, det er ikke det, Martinus fokuserer på, om man er i nyet eller ikke. Martinus fokuserer på, gør jeg noget godt for andre, eller gør jeg ikke noget godt for andre. Og det er hele tiden det, Martinus. Iblandt, når han fik mye svåre og komplicerede frågor, så havde han en modfråga. Han så, hvor har det med moral at gøre? Og så frågede de ikke mere. Altså det er klart, man kan jo ville have tekniske løsninger på, hvor værd sig alt det, der livet har indrigtet. Men da det kom for langt ud, så tykte Martinus, nu er det jo ren værdsspilteknik, nu har vi kommet for langt bort fra moralen. Og det viser altså også, at det Martinus har skabt, det er en morallærer. Og det har altså til syfte at skabe en varagtig fred på jorden. Tack för uppmärksamheten.